God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Här är programmet där du får lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrkan. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Jag har bibelförklaring över Matteus evangeliet med Håkan Sundliden. Och dessa bibelförklaringar är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 51.
Låt oss be. Herre, tack för att vi nu återigen får sitta ner inför ditt ord eller lyssna till din egen röst. Vi ber att du själv ska vara närvarande och tala till våra hjärtan, till vårt förstånd. Förvandla oss och ge oss utav din kraft så att också vi kan vandra i din kraft. Herre, låt den här timmen som vi nu har framför oss få vara en timme som ingår i din plan med våra liv. En stund där du verkar ibland oss. Herre, vi vill gärna vara dina lärjungar. Höra dig tala. Lära oss utav dig och lära oss att göra allt det som du har befallt. Hjälp oss, Herre, att inte bara förstå utan också få erfarenheter och lära oss att praktisera det som du säger. Här vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, nu var det då 14 dagar sedan vi var samlade senast, eftersom vi hade passionsgudstjänst förra tisdagen. Och hoppas ni inte har hunnit bli ringrostiga nu på de här två veckorna utan att ni är med. Vi hade en liten diskussion här innan, precis innan vi skulle börja det, var vi slutade. Det enda jag hade klart för mig, det var att det gick lite snabbt på slutet förra gången. Och det är ju i 18 kapitlet som vi befinner oss, Matteus 18, det så kallade kyrkoordningstalet. Och en väldigt känd vers som citeras ofta, används ofta, det är ju det i vers 19 och 20. Alltså det är två av det på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himmelen. Men jag tror inte vi talar särskilt mycket om just det här med att komma överens och om att bedja tillsammans. Därför att sammanhanget är ju egentligen större än så, vidare än så. Och vi tog ganska gott om tid förra gången till att tala om vad det betyder att binda på jorden, därför att det vi binder på jorden ska vara bundet i himlen och det vi löser på jorden ska vara löst i himlen. Och jag gav en ganska utförlig förklaring utifrån en messiansk judisk kommentar som man har stor glädje av när man läser Matteus evangeliet. Och jag talade om att det handlar inte här lika lite som i Matteus 16 om att lösa och binda synder. Visserligen så finns det också i det här ordet, men sammanhanget visar att det handlar inte först och främst om att ge förlåtelse för synderna eller att vara oförsonlig, utan det handlar om att komma överens om i största allmänhet. Det var ju så att i det judiska sammanhanget så levde man med den frågan, hur många måste man vara för att det ska kunna bli en riktig judisk gemenskap, en synagoge? Hur många måste vi komma tillsammans, för det är vad ordet synagoge betyder, för att vi ska kunna räkna med att Gud är närvarande? Och det diskuterades under århundraden, och man fastnade så småningom för att det skulle vara 10 stycken. Där 10 stycken är, och där man samtalar om lagen och lovsjunger Guds ära, där kan man räkna med Guds närvaro och att Guds härlighet är närvarande. Guds shekina, som det heter på hebreiska. Man talade ju om att i templet så skulle Gud uppfylla templet med sin närvaro, med sin shekina, med sin härlighet. Men det judiska folket har inte alltid haft tillgång till templet, och nu har man det inte tillgång till templet. Och det var när templet förstördes 568 före Kristus som det här med synagogan blev aktuellt. För synagogan ersatte templet som inte fanns, och synagogan kunde då upprättas överallt i dåtida världen, överallt där judar samlades. Men var någonstans, som sagt, var den riktiga synagogan? Vilka kriterier var tvungna att vara uppfyllda för att det skulle räknas som en synagoga? Jag tror att det är i det sammanhanget man ska förstå det här. När Jesus säger att två eller tre är samlade, synagoge heter det på grekiska, är synagoge i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och därför när det står här i 19:e versen, om två av er kommer överens om att be om något, så ska de få det, därför att där är jag mitt ibland dem. Alltså där är han själv närvarande. Så har vi också tänkt ofta på det här bibelstället. Och det har citerats inte minst de sista decennierna i våra sammanhang. Eftersom det är så få deltagare i gudstjänsterna, så säger prästen ofta, ja, vi är inte så många nu, men det står ju att det är två eller tre samlade, där är han mitt ibland oss, lovat vara hans namn. Och så tröstar man sig med det ordet. Men det är inte ett ord som är ägnat att vara till tröst, att man ska vara få, utan det är ägnat för att vi ska tänka på att han är närvarande ibland oss. Och varför skulle då Jesus vara närvarande? Varför skulle han ha intresse av att vara närvarande om det nu bara är två eller tre närvarande? Vad är det som motiverar den uppståndne, den allsmäktige, att vara närvarande i en sån liten samling? Hur kommer det sig att han tar sig besväret att komma? Hur kommer det sig att han är här ikväll? Vilket är hans intresse? Ja, det är framförallt förstås att han älskar oss. Han vill vara närvarande ibland oss därför att han älskar oss. Han tycker om att vara tillsammans med oss. Men det är också, och det är det som det står i de här verserna 19 och 20, ett intresse hos honom att vara hos oss därför att han vill svara på våra böner. Han vill verka. Han vill agera, handla, möta oss i våra behov. Så därför varje gång som vi är samlade, så ska vi räkna med inte bara hans närvaro utan hans aktiva närvaro. Att han är närvarande därför att han vill svara på våra böner. Det där ska vi nog ha med. Nu som brukar man som sagt få lägga ut det här bibelstället just med tanke på att vad man än ber om, det ska man få. Och det är nog lite slarvigt att lägga ut det så. Och det är klart att det uppstår en massa frågor då. Varför får vi inte det som vi ber om till exempel? Och varför får vi inte vad helst vi ber om? För så står det ju inte bara här utan på något eller några andra bibelställen också. Men det som är viktigt i det här sammanhanget, det är ju att se det i sin kontext, i sitt sammanhang. Och det gäller alla bibelord. Och här är ju då sammanhanget, som ni vet, att någon har försyndat sig, och så skulle man förmana honom först mellan fyra ögon. Sen skulle man ta med sig en eller två andra. Om det inte hjälper, så ska den här osämjan komma i öppen dager. Det ska komma upp i församlingen. Och då tror vi att det menas församlingen också det, i det lilla sammanhanget. Inte så att det ska upp i det stora offentliga församlingen, utan det ska vara upp i det sammanhang som man lever i, den gemenskap som man lever i. Därför det måste upp där, därför alla känner ju till det, alla pratar om det, så det måste helt enkelt komma upp där. Det är sammanhanget. Och sen står det då om att Jesus är närvarande också om det sammanhanget är litet, där, om det så bara är två eller tre som är närvarande, så är ändå Jesus närvarande. Och han vill att vi ska leva i öppna och kärleksfulla relationer till varandra. Och att komma överens, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Sammanhanget är alltså att vi kommer överens, vi lever i sämja, vi lever i endräkt. Den grekiska termen här som används, det är samma term som används i musikaliska sammanhang. Det är två eller tre olika instrument spelar tillsammans. Där måste de här instrumenten vara samstämda. Annars så blir det ju alldeles... det blir ju ett missljud annars. Det är mer att det ska vara samstämt. Så ska det också vara när två eller tre eller fyra kristna är tillsammans. Och bönen om att vad helst ska kunna ske, det är alltså kopplat till det här sammanhanget. Att där den här endräkten, den här samstämmigheten finns, ja, där kan också vilka de mest underbara melodier spelas. Där kan vilka bönesvar som helst inträffa. Så jag tror att man har försnävat och i viss mån vilselett om man bara säger att kommer vi överens om någonting att be om, då kommer vi att få det. Riktigt så är det nog inte tänkt, utan det är ett insatt och tänkt i ett mycket större sammanhang än så. Därmed inte sagt att vi inte skulle kunna räkna med att vi kan få vad som helst. Men det är ju mera en följd utav det större sammanhanget, utav den goda sämjan av endräkten. Ur detta kan Guds kraft förlösas. Sen att det då kan betyda egentligen vad som helst, att vilket behov som helst kan mötas, det är ju närmast självklart. Men det är en följd, inte en tvingande nödvändighet som vi börjar med. Det här med osämjan och missämjan mellan de kristna, som man alltså kan läsa mellan raderna här, det är ju ingenting annat än det som emellanåt kallas för andlig krigföring. Alltså när människor inte är sams, när man lever i tvedräkt och partisöndring eller förtalar varandra, då är det ett andligt krig som pågår i den osynliga världen. Och för att vi ska kunna vandra i Guds kraft, för att vi ska kunna vandra i Guds ljus och i Guds sanning, så måste vi lära oss att reda ut sånt som är osämja. Vi måste kunna lära oss att vandra i Guds ljus och att vandra i öppna och rena relationer, så att vi kan ha rena hjärtan oss emellan. Det är en hemlighet med det kristna livet. Vi talar om att vandra i seger, vi talar om att få bönesvar, så är det här någon sorts grundförutsättning att vi vandrar i ett gott förhållande både till Gud och till varandra. Och det är det som betonas här. Det är det som ligger i det här sammanhanget. Och det ska bli ännu tydligare när vi nu läser fortsättningen. Vers 21 och 22 hade vi visst hunnit kommentera förra gången, men låt mig då få göra det igen genom att knyta an till det som jag nu har sagt här inledningsvis. Här handlar det om hur många gånger man ska förlåta sin broder, och Jesus säger inte 7 gånger utan 70 gånger 7, och därmed så anspelar han till det som fanns i första Moseboks 4:e kapitel, där det står att synden skulle hämnas 70 gånger 7. Alltså den tanken att synden skulle hämnas, eller vedergällningen som skulle äga rum inte bara 7 gånger utan 70 gånger 7, den bygger ju på helighetslagarna. Alltså att livet är så heligt så att det behöver hämnas så många gånger. Men när vi kommer till Jesus, så gäller ju inte helighetslagen i den meningen. Utan Jesus, han har uppfyllt helighetslagarna. Han har betalat priset. Man har hämnats på Jesus 70 gånger 7. Han har fått lida 70 gånger 7. Men i och med att han har fått lida 70 gånger 7 och fått dö på Golgata kors, så är helighetslagen uppfylld. Och därför så gäller inte den när vi kommer till kyrkoordningstalet här i Matteus 18, utan här är det precis tvärtom. Här är det förlåtelsen. Vi behöver inte hämnas, utan vi kan ge förlåtelse. Blir vi slagna på kinden, så kan vi vända den andra kinden till. Tvingas vi att gå en mil, så kan vi gå 2 mil. Alltså allting har vänt med Jesu försoningsstöd, hans uppståndelse. Det behövs ingen vedergällning längre. Och nu kan man säga så här, och det tror jag sa förra gången också, att när jag talar om att, och Jesus talar om att vi kan vandra i en gränslös förlåtelse och att vi kan förlåta varandra 70 gånger 7, så kan det låta orimligt. Men låt det vara orimligt då, därför att det Jesus förmedlar, det är ju himmelriket ibland oss. Han talar om hur det fungerar i ett messianskt perspektiv. Det är på samma sätt han talar i bergspredikan. När han målar upp i bergspredikan hur man kan vända andra kinden till och hur man inte ens tänker onda tankar och så vidare, så målar han ju upp hur det ska vara i himmelriket. Och evangeliets förkunnelse och undervisningen i Guds ord, det är ju en undervisning av himmelriket, alltså ett sorts idealtillstånd. Idealtillståndet är att vi kan förlåta hur mycket som helst. Då kanske du tänker att, ja, det förstår jag att idealtillståndet kan vara sånt, men det är ju inte någonting vi lever i. Ja, men då får du vakta din tunga, därför att vi är ju kallade att leva i och genom Jesus Kristus. Vi är ju de som är kallade att låta idealtillståndet förverkligas ibland oss. Vårt ideal är ju ett verkligt ideal. Det är det vi ska ha som vårt ljus på den väg som vi ska vandra. Det gäller alltså för oss. Och det kan gälla för oss även om det låter orimligt, därför att vi lever ju ett liv i den helige andes kraft. Vi vandrar ju inte i vår egen kraft, utan vi lever ju av det som Jesus Kristus har gjort. Det är det som Jesus Kristus har gjort som är vår mat. Det är det som vi äter av. Det är det som vi växer i. Det är det som vi förmedlar vidare till andra. Om vi har fått en gränslös förlåtelse, ja, då kan vi ju ge den vidare. Om vi har fått den, då kan vi ju ge den vidare. Om vi har fått gränslös förlåtelse, då har vi gränslös förlåtelse. Då kan vi också ge gränslös förlåtelse vidare. Och det är vår kallelse att göra det. Det kristna livet börjar med förlåtelsen. Det var ju så vi blev kristna. Att det gamla livet, där kom vi ända fram till korset, som vi brukar säga, för att tala bildligt nu. Vi kom fram till korset. Där dog den gamla människan. Där lyfte skuldbördan av. I dopet begravdes vi med Kristus. Och genom tron på den uppståndne Kristus och på den uppståndnes närvaro, så föds vi på nytt. Så blir våra liv förvandlade. Vi får ett nytt livsinnehåll, en ny livsinriktning. Nu vandrar vi i den tron, i den heliga ande. Nu vandrar vi i gemenskap med den uppståndne. Det betyder att vi fick förlåtelse. Och vi lever av den förlåtelsen och vandrar i den förlåtelsen. Titta i Johannes evangeliets 20 kapitel, som vi inte gjorde någon utläggning av förra gången. Vi ska inte göra någon direkt utläggning av det nu heller. Men jag vill att ni ska läsa vad som händer efter att Jesus Kristus uppstått från de döda och när han visar sig för sina lärjungar. Det första som händer, för det här är första gången han visar sig för dem. Det står i vers 19, alltså Johannes 20, vers 19. På kvällen samma dag var lärjungarna samlade. Och då kommer Jesus, står mitt ibland och säger: frid vare med er. Och han upprepar det i vers 21. Frid vare med er. Det är alltså det första som han säger. Han förmedlar himmelrikets frid in i deras gemenskap, in i deras liv. Sedan han hade sagt detta i vers 22, andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Vers 23. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och så vidare. Så vilken är den första makten en kristen människa får? Vilken är den första makten som de kristna får, som den första kristna församlingen får, som kyrkan får efter uppståndelsen. Inte den heliga andes kraft så som vi tänker oss på pingstdagen, för den kommer ju 40 dagar senare eller 50 dagar senare. Den första makten är makten att ge förlåtelse till andra. Så det första som händer när jag blir en kristen, det är att jag blir förlåten och att jag får makt att ge förlåtelse till alla andra människor. Den makten har du och jag. Och en väsentlig del av vår kallelse att ge förlåtelsen vidare till andra människor. I första Johannes brev, låt mig få visa det också. Det är ett sånt där ställe som vi använder i våra celler. Därför att i första Johannes brev 2:12 så talas det om barn. Och vers 13, ungdomar eller unga män står det här i folkbibeln. Ungdomar står det i någon annan översättning. Och andliga fäder och mödrar, ja, det står också i vers 13. Barn, ungdomar, fäder. Och då att vi har det här i cellerna, det beror på att när människor blir kristna och de kommer med i en cell, så är ju tanken att man ska föda dem och hjälpa dem så att de växer från ett andligt barnstadium till att bli ungdomar. Och sedan så småningom också till att bli andligt mognade kristna som kan i sin tur hjälpa andra. Det finns alltså en helgelseprocess som är framställd här. Och det jag tänkte på, det är att i vers 12 står det: jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Det är det första som händer. Barnen får syndernas förlåtelse. Och sen kommer det i vers 13 i slutet där: jag skriver till er unga män, ni har besegrat den onde. Och jag tror att det står i vers 14 också, slutet där: jag skriver till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Och vad betyder det då att ha blivit en ungdom, att man har blivit rotad i Kristus? Att ha blivit rotad i Kristus, det betyder vad jag förstår att Guds ord förblir i er. Det vill säga, jag har lärt mig att urskilja Guds tilltal. Jag har inte bara hört andra tala om Gud, utan jag har hört Gud själv tala till mig. Jag känner igen hans röst. Jag kan själv äta utav bibelordet. Jag behöver inte hela tiden lyssna på kassettband eller predikningar. Jag kan själv läsa bibelordet. Jag förstår varför det är viktigt. Jag kan tillgodogöra mig Guds ord och Guds ande. Då har jag blivit en ungdom. Då har jag blivit rotad i Kristus. Jag vandrar inte längre i känslosvall som går upp och ner. Och där jag lever någon sorts lynnigt liv. Utan jag har fått en förtröstan på att Kristus är närvarande oavsett vad jag tycker eller tänker eller känner. Och normen har satt sig i mitt liv. Dit hör också naturligtvis syndernas förlåtelse. Jag har lärt mig att tillgodogöra mig syndernas förlåtelse. För det är ju så att även om jag blir en andlig ungdom, och även om jag blir rotad i Kristus, och även om jag är stabil i min vandring med Herren, åtminstone i grundstabil, så kommer jag ju fortfarande att göra överträdelser och felsteg och vara otillräcklig och ofullkomlig. Men det stör mig inte, eftersom jag vet att Kristus har tagit min skuld, att jag själv inte kan prestera bättre än vad jag kan. Det är inte det det handlar om, det kristna livet. Jag vet att jag kan ha rent samvete, inte därför att jag är en duktig människa eller moraliskt duktig på något sätt, utan därför att Kristus lever i mig. Det är ju Kristus som är skillnaden gentemot mitt tidigare liv. Och Kristus, han är syndernas förlåtelse. Jag lever utav det. Han tar min skuld. Han förlåter mig de synder som jag kommer att göra imorgon. De är redan förlåtna. Jag behöver inte dras ner utav mina tillkortakommanden. Jag behöver inte bli beklämd utav mina synder. För jag vet att i mig så bor inget gott. Jag är frimodig i alla fall. Därför att Kristus lever. Och Kristus lever i mig. Och jag vill hålla mig till honom. Jag vill vandra i hans efterföljd. Så att ha blivit en ung ungdom, blivit rotad i Kristus, innebär att man vandrar i syndernas förlåtelse. Jag ber, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Jag ber att Gud förlåter mig mina synder, därför att jag förlåter ju andra deras synder. Om jag lär mig att vandra i förlåtelse i förhållande till andra, skulle jag då inte vara frimodig när jag ber att Gud ska förlåta mig? Skulle jag vara generösare med förlåtelsen emot andra än vad Gud är i sin förlåtelse emot mig? Skulle jag vara bättre än Gud på att förlåta? Självklart inte. Så om jag kan vandra i syndernas förlåtelse och vara frikostig mot den, med den mot alla andra, ja, då kan jag också våga tro att Gud förlåter mig, oavsett hur dan jag är. Gud älskar mig fastän jag är ofullkomlig. Att ha kommit till den tryggheten, där jag inte hela tiden behöver falla ner i dåligt samvete, utan jag kan vandra i trygg förvissning om att jag älskar utav Gud, det är att ha blivit en ungdom i Kristus. Om vi då går tillbaka till Matteus evangeliet, nu har vi inte ens kommit in på dagens text så att säga, men då förstår vi det här med att förlåta inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Att jag ska vandra i förlåtelsen, det är en hemlighet som har att göra med det andliga livet. Det andliga livet går inte att leva frimodigt om jag inte lär mig att vandra i syndernas förlåtelse. Och för att understryka det här som jag har sagt nu, utan att läsa ännu fler bibelversar, så ska vi läsa den liknelse som Jesus ger för att stryka under just det han har sagt. Och den finns då i vers 23. Ja, kapitlet ut får vi nog läsa då. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad, ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa, du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Det här är ju en liknelse, och ni kommer ihåg att jag berättade om en exeget som heter Joakim Jeremias som har haft stor betydelse just för utläggning av liknelser. Han säger om den här liknelsen att den här liknelsen, den handlar om tillämpat lärjungaskap. Det handlar alltså om hur en kristen människa ska bete sig. En människa som vill följa Jesus måste också utveckla den här livsstilen som finns beskriven här. Och det fanns ju, om ni kommer ihåg de här liknelserna i Matteus 13, så fanns det en liknelse om skatten i åkern, och så fanns det en om den dyrbara pärlan. Och båda de där handlar om tillämpat lärjungaskap. Och där var ju poängen den att när de upptäckte skatten i åkern och pärlan i havet, så blev de så glada så de sålde allt vad de ägde i sin glädje. Och sedan så gick de och köpte det här. Så att det som var poängen i de liknelserna, det var att man i sin glädje över att ha funnit evangeliet, så försakade man allt. Det var så tillämpat lärjungaskap. Det var en nästan reflexartad, spontan handling, att man sålde allt vad man ägde och hade. Jag tror att ni kommer ihåg när vi pratade om det. På samma sätt är det med det här. När vi har upptäckt hur förlåtna vi är, så kommer vi i vår glädje att förlåta alla överallt 70 gånger 7. Det är det tillämpade lärjungaskapet. Det är poängen med den här liknelsen. Nu var det i och för sig som så i den här liknelsen med den här mannen, att han gjorde ju inte så. Så det blir en sorts antiexempel på det sättet. Men meningen med liknelsen är ändå ganska tydlig. Det står så här i vers 23. Och i grekiska så är det här inledningen på den här liknelsen dativisk som många av de andra. Och därför så skulle man kunna översätta det så här, eller rättare sagt, det ska förstås så här. Att när himmelriket kommer, när himmelriket upprättas ibland oss, då är det som när någon förlåter 70 gånger 7. Så hela liknelsen som vi har framför oss här i resten av kapitlet är ett exempel på vad som händer när himmelriket kommer. När himmelriket kommer, när Gud, när Kristi församling upprättas, då flödar förlåtelsen åt alla håll och kanter. Jag hör ju själv när jag säger det här, hur eländigt är det då inte många av våra församlingar? Jag vill inte stanna vid det och meditera, utan jag vill hålla kvar vid idealet. Tänk, jag tror att idealet är fullt möjligt. Jag tror att det finns församlingar och det finns tider och stunder när det här är en verklighet i högre utsträckning, mycket högre utsträckning än vad vi ser. Kanske till och med är så att det är en del av hemligheten till väckelse och till hur människor dras till en kristna församling och hur man kommer till tro, därför att man ser hur förlåtelsen flödar. Så när himmelriket kommer, så har ni ett säkert kännetecken. Om ni undrar om det är väckelse i Värnamo församling, så titta efter de här kännetecknen. Och var med dem och bidra till att väckelsen fortsätter att utvecklas. Om vi tittar då på detaljerna lite i den här liknelsen, så talas det alltså om en kung. Och han hade en tjänare som var skyldig honom 10 000 talenter. Och det här är en obegripligt stor summa. I folkbibeln så finns det en liten stjärna där det står att man ska slå upp i sakupplysningarna för att få veta då hur mycket en talent är. Och det har jag gjort, och då visar det sig att en talent, det motsvarar ungefär 30 kilo. Och det motsvarar 6000 denarer. Visst är det denarer det står här? Ja, just det, denarer. Det motsvarar 6000 denarer. Och en denar brukade man räkna som en dagsinkomst. Och en talent, det är alltså 6000 dagsinkomster. Men det står inte en talent, utan det står 10 000 talenter. Det är alltså en summa som går liksom långt utöver vad som är rimligt. Det motsvarar, har jag räknat ut, 60 miljoner dagsinkomster. Det var hans skuld. Och då kan man ju tycka att det var ju ett väldigt överdrivet exempel, att han skulle vara skyldig 60 miljoner dagsinkomster. Det är klart att han inte kunde betala det. Och man kan undra om det, vad det finns för rim och reson i att ta ett sådant exempel. Men i en av kommentarerna så står det så här, att det kan finnas en antydan här om att en tjänare eller en minister, som det faktiskt heter på latin då. En minister, för det kallas de högsta ämbetsmännen hos kungarna på den här tiden. En minister kunde få betala till kungen hela provinsens skatteuppbörd. Dessutom så var han personligt ansvarig för den här inbetalningen. Så det kan, och då skulle det kunna vara en sån här summa. Så att det finns liksom kanske trots allt, när man tränger ner i det, någon rim och reson i det här i alla fall. Åtminstone var ministrarna i Egypten personligt ansvariga för hela provinsens skatteuppbörd. Och då kan det bli den här storleksordningen. Nu hände sig med det till att han hade slarvat bort alltihopa det här. Och han var personligt ansvarig för det. Och i det här exemplet så efterskänker kungen den här orimliga summan. Sen då, när den har blivit efterskänkt, så möter han i sin tur någon som är skyldig honom 100 dinarer. 100 dinarer, det svarar då alltså mot 100 dagsinkomster, det 3 månadslöner. Det är ju mycket pengar det också, men det är ju fullt möjligt att reglera med en avbetalningsplan. Men han nöjer sig inte med det, utan han tar honom vid struptag runt honom och tvingar honom att betala på en gång. Och det kunde han inte göra, och därför så sätts han i fängelse. Alltså ett helt bakvänt beteende, motsatsen till vad han borde ha gjort, kan man säga. Men tolkningen av den här liknelsen, den är alltså invävd i själva berättelsen, kan man säga. Kungen, det är ju Gud. Och skulden till kungen, alltså våra synder, den är orimlig. Man ska lägga märke till en sak här, för här skiljer sig då den här berättelsen ifrån normalt judiskt tänkande. För i normalt judiskt tänkande så hade man inte en sån pessimistisk syn på människan som det här är. Därför där tänkte man sig att, ja visst, det finns en skuld, och det finns en ond vilja i varje människa som inte håller måttet inför Gud. Men det finns också någonting gott. Vi är både onda och goda. Och det Gud vill, det är därför han har gett oss lagen, det är att vi ska utveckla det goda, och vi ska göra så gott vi kan. Och så blir vi då accepterade utav Gud när vi gör så gott vi kan. Det här är det normala judiska tänkandet. En normal judisk tänkande är inte att en människa är så eländig så att hon inte kan göra något gott och att hon är förlorad. Men det är ju synen här på den här tjänaren. Så den är långt mer pessimistisk syn än normalt. Och det tror jag man kan säga är den kristna synen. Den kristna synen är mycket mer pessimistisk än den judiska. Och det beror väl på att vi tänker som så att en enda synd gör ju att vi människor blir ofullkomliga. Och är vi ofullkomliga, så är vi skilda ifrån Gud. Gud har skapat oss att vara fullkomliga. Vi var syndfria innan syndafallet. Och det var Guds vilja att vi skulle vara sådana. Men gör vi en överträdelse, en synd, då är vi inte sådana längre. Alltså är vi skilda ifrån Gud i den meningen. En synd skiljer oss ifrån Gud. Jag brukar tänka på, om vi tar en sån här lampan här som står till exempel, att om jag vill släcka ljuset här, så behöver jag ju inte klippa av den här sladden på 50 olika ställen, utan det räcker med om jag klipper av den på ett ställe, så blir det helt svart i lampan. Ett enda klipp, ett enda brott, och så har förbindelsen upphört. Så brukar jag tänka också i vårt förhållande till Gud. En enda synd och jag är skild ifrån Gud. Då kan man ju tycka att det här är oerhört negativ och pessimistisk syn på oss människor. Och det beskylls vi ju kristna, inte minst vi som står i den lutherska traditionen, för att ha just en sån pessimistisk syn på människan. Men då ska vi komma ihåg att det här är bakgrunden till Guds frälsningsverk. Alltså det som är viktigt för oss, det är ju att frälsningen inte beror på att vi själva anstränger oss. Utan vi är som sagt var förlorare, födda förlorare från början, och frälsningen är uteslutande Guds verk genom Jesus Kristus. Det är en gåva till varje människa, till varje syndig människa. Och i och med att vi har fått den gåvan så balanserar ju det här upp sig lite grann. Så att den där negativa synen ska vi inte hålla kvar när vi har tagit emot Guds gåva. För då är vi ju förlåtna människor. Då är vi ju upprättade människor. Då är ju förbindelsen upprättad. Så att det är en enorm skillnad mellan att inte leva i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Att vara skild ifrån honom å ena sidan. Och sen å andra sidan vara upprättad. Att vara döpt och troende på Jesus Kristus. Då är ju förbindelsen upprättad. Vi är fortfarande syndiga, men förbindelsen är upprättad. Och det är förbindelsen som vi lever i och av. Och det är den som är det viktiga. Inte vad du har gjort eller inte har gjort. Det är inte det viktiga i vårt förhållande till Gud. Utan att förbindelsen finns där. Här står i vers 25. Om den första då som hade den här oändliga skulden. Att han och hans hustru och barn skulle, och allt vad han ägde skulle säljas. Då är det så att enligt judisk lag är det förbjudet att sälja hustru och barn. Så det kunde man inte göra. Ja, hur ska vi då förstå det här? Ja, vi ska förstå det som så att det här är hedningarna som det talas om. Här talas det om icke-judarna. Det är icke-judarna som står i den här oändliga skulden till Gud. Vi har inte ens löftena om att vi ska bli återupprättade. Vi har 10 000 talenter i skuld till Gud. Och det bekräftar ju också, om man tänker Matteus evangeliet i stort. Vi har ju följt utvecklingen här, och vi har sett sedan några kapitel tillbaka att Jesus nu börjar vända sig mot hedningarna. Och det blir alltså tydligt också i den här berättelsen. Han börjar vända sig till hedningarna. Hedningarna ska få förlåtelsen. De ska få allting efterskänkt. De ska bli upprättade. Så det är alltså tre stycken lärdomar som vi kan sammanfatta den här berättelsen i. Och det är då att vår oändliga skuld är efterskänkt. För det andra, att har vi tagit emot syndernas, den gränslösa förlåtelsen, då har vi den, då har vi någonting som vi inte hade innan. Och för det tredje, då kan vi också förlåta andra 70 gånger 7. Och det är vår kallelse. Jag tänker också på hur viktigt det är att tillämpa det här i församlingen. Därför att kom ihåg det, att den här liknelsen, den ingår alltså i kyrkoordningstalet. Den vänder sig till oss kristna. Det här är Jesu tal till församlingen och den anda och den ordning som ska råda i församlingen. Och därför de här slutorden i vers 35, eller i vers 34 egentligen redan. I sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt man var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er. Er som är kristna. Om ni inte lever och vandrar i det här. Här ges inte något val för en människa som vill vara lärjunge. Att ge förlåtelse till andra, också sina motståndare, det är en tvingande nödvändighet. Därför att det kristna livet är sådant till sin karaktär. Att inte vandra i och ge förlåtelse, det är att förneka det som Kristus har gjort i mitt liv. Det är att lägga lock på den gåva som Gud har gett mig. Det är att göra motsatsen till det som är min kallelse. Och börjar man vandra på det sättet, Ja, då kommer det bli som det står här i 35 versen. Då blir man också skyldig att betala allt det där som vi inte kan betala. För du har slagit in på en annan väg. Därför så, jag vet väl att det kan vara svårt ibland att förlåta andra. Och särskilt människor som har traumatiska upplevelser i sitt liv. Och som har utsatts för kanske av övervåld från andra och så vidare. Att det kan vara för mycket, det kan vara för mycket begärt så att säga att man ska kunna ge förlåtelse. Och ändå så är det som är inte bara idealet, utan om människor har förstått någonting utav evangeliet så finns det en inboende kraft att börja säga jag vill förlåta. Jag kan inte förlåta, det är svårt att förlåta, men jag förstår att det är min kallelse att förlåta. Jag vill vandra i den förlåtelsen. Jag säger förlåt även om hjärtat inte menar det, så börjar jag dra åt det hållet. Och Guds heliga ande ska också hjälpa mig så att jag blir förlöst på den vägen. För det är därför vi har fått den heliga ande. Den heliga ande ska hjälpa oss att vandra i förlåtelsen. Det var ord och inga visor. Nu så har vi ett avsnitt här som jag är fundersam på om vi hinner med, men kanske vi gör det. Vi har alltså talat nu under ett antal kapitel här om kyrkans förhistoria. Vi har talat om kyrkans grundval i det 16:e kapitlet som är klippan Kristus. Vi har lyssnat till kyrkoordningen här i det 18:e kapitlet. Och när vi kommer in i det 19:e och 20:e kapitlet, det vill säga innan vi kommer in i det som sen är passionshistorien, stilla veckan och passionshistorien. Avslutningen på det här längre avsnittet handlar om kyrkan och de sociala strukturerna. Alltså hur vi lever i relation i samhället. Det handlar till exempel om äktenskapet där till att börja med. Det handlar om vårt förhållande till barnen. Det handlar om hur rika ska hantera sin rikedom. Och det handlar om arbetet i början på 20:e kapitlet och nåd och lön. Så det handlar om de sociala strukturerna kan man säga. Vi ser att när Jesus hade avslutat kyrkoordningstalet som vi nu då lämnar bakom oss, så står det i kapitel 19 i den första versen att han då lämnade Galileen och gick genom landet på andra sidan Jordan till Judeens område. Det vill säga han gick på östra sidan om Jordanfloden, nuvarande Jordanien. Och så gick han söderut. Och så svängde han av sedan över Jordanfloden uppe mot Jerusalem. Och det var nog den vanligaste pilgrimsvandringen. Alltså det var den vägen man gick när judarna ville gå från Galileen till Jerusalem. Man ville ju inte gå genom Samarien. De ville man helst inte stöta på. Utan man gick på andra sidan. Och nu går Jesus där på andra sidan. Men han går inte ensam tillsammans med, eller enbart med sina lärjungar. Utan det står i vers 2. Mycket folk följde honom. Och det ska man nog förstå som tusentals andra. Därför att nu var de på väg mot påsken. Och det var pilgrimsfärd. Och alla judar överallt skulle ju om möjligt färdas till Jerusalem. Så här gick han i mängden av människor söderut mot Jerusalem. Och sen så står det i vers 3 att några fariseer ville snärja honom. Och ordet här för snärja, peiratsein, pröva, står det i någon annan översättning. Frästa står det också i någon översättning. Peiretsen här, snärja honom, det är samma ord som används om djävulen. När djävulen frästar Jesus i öknen där i Matteus evangeliets 4:e kapitel. Det är alltså vad som ligger bakom den här frågan som nu ställs. Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Det är alltså en fråga som är en prövning, som är en frestelse, som är ställd för att snärja Jesus. Och då är det bara så att så står det inte i alla översättningar. Det kan översättas på två olika sätt. Och i andra översättningar så står det, både i 1917 och Bibel 2000, så står det: inte är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning, utan det står: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst. Och vad är skillnaden då? Ja, nu får ni tänka efter här. Nu får ni liksom fundera och tänka efter. Om det står som det står i Bibel 2000 och 1917 också, är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst, då blir det tänkta svaret: nej, inte av vilken orsak som helst, men det finns några orsaker. Och då får man ju fundera vidare på vilka de orsakerna är. Men det kan också översättas: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning? Och då kan svaret bara bli ja eller nej. Så då är frågan om hur det ska vara. Och då är det så här att fariseerna och de skriftlärde, de diskuterade ju sinsemellan den här frågan av vilken orsak. För att skilsmässa var ju fullt accepterat på den tiden, på samma sätt som det är nu. Men frågan var bara vilken orsak som var tvungen att gälla för att man skulle kunna få skilsmässa. Och då står det så här i femte Mosebok. För här finns nämligen orsaken utskriven. Femte Mosebok 24:1 står det om giftermål och skilsmässa. Och då står det: om en man gifter sig med en kvinna och han sedan inte vill veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, och så vidare. Och diskussionen rörde ju då: hur ska det här tolkas, det här bibelordet? Vad är det för någonting som en kvinna kan göra och som skulle föranleda skilsmässa? Och då fanns det ju olika meningar om hur man skulle förstå det där oanständiga eller motbjudande som kvinnan har gjort. Och det finns två stycken huvudinriktningar bland de skriftlärare, bland fariseerna. Den ena, de hör till rabbinen Shammai. Och Shammai, han var en konservativ teolog, kan man säga. Så han menar att här måste det till något extra. Alltså om en kvinna begick otukt eller hade ett synnerligen oanständigt uppträdande, alltså var motbjudande på det sättet, så kunde man tänka sig skilsmässa. Men det skulle ganska mycket till. Medan Hillel då, som var den mera liberala rabbinen, han bildade ju skola, och han hävdade att egentligen så kan det vara frågan om vilken orsak som helst. Och i den rabbinska litteraturen så finns det exempel. Det finns ett exempel som talar om att en vidbränd maträtt kunde vara tillräcklig orsak för skilsmässa. Så det mannen tyckte var en tillräcklig orsak var en tillräcklig orsak. Så här fanns alltså två stycken olika skolor, och frågan är alltså vilka skäl som är giltiga. Och nu så ställer man den här frågan till Jesus: vad säger du om det här? Men eftersom det är en prövning utav Jesus och en frestelse, ett sätt att försöka snärja honom, så kan man ju fråga sig om det var syftet hos fariseerna och de skriftlärde. Var syftet att de ville veta om Jesus var konservativ eller liberal? Var syftet att de ville få Jesus att ta ställning för Shammai eller för Hillel? Och om han hade gjort det, vad hade liksom det tjänat för syfte? Vad hade en sen då? Då hade Jesus bara varit en ytterligare en som hade haft åsikter om saken. Och vilket svar Jesus än hade gett, om det hade varit ett konservativt, ett liberalt, så ja visst, intressant. Men var det ligger själva prövningen? Däremot, om man tänker sig att Jesus hade varit emot skilsmässor och att han inte ville acceptera någon anledning till skilsmässa, då hade det blivit en svår nöt för Jesus att knäcka. Kanske var det så att man kände på sig att Jesus menade att man inte ska skilja sig från sin hustru, kort och gott. Och att de därför ställer den här frågan till honom. Så att Jesus måste säga, ja men det är inte meningen att man ska skilja sig alls. För att om man säger det, då har han ju utmärkt sig. Där ligger själva prövningen. Om det är så, och det menar man då enligt folkbibeln att det är, då ska man översätta det här som så. Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning, av någon enda anledning? Och svaret är nej. Då blir det så att säga mening med det här avsnittet. Jag tror alltså att det ska vara så, och då känner ni ju på en gång att då hettar det till ordentligt här i texten. Och det var nog det som var meningen också. Titta i Markus evangeliets 10:e kapitel, där parallellberättelsen finns. Man anser ju normalt sett att Markus evangeliet är skrivet, färdigredigerat åtminstone, före Matteus. Så Matteus kände till Markus evangeliet när Matteus evangeliet ställdes i ordning. Där står det i Markus 10, vers 2. Några fariseer ville snärja honom och de frågade, är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Kort och gott. Så det jag misstänker i Matteus 19, det bekräftas av Markus 10. Frågan är alltså, är det tillåtet att skilja sig från sin hustru? Och ska vi se hur Jesus svarar. Då svarar han i det fjärde versen, alltså tillbaka i Matteus 19, vers 4. Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Så är det inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Där är svaret. Och det här är ju uppbyggt då, hela det här avsnittet som går till och med vers 12 är ju uppbyggt som ett stridssamtal. Alltså det kommer en fråga från skriftlärde. Jesus ger ett svar, ett preliminärt svar. Så kommer en invändning emot det här preliminära svaret. Och så kommer ett definitivt eller ett slutgiltigt svar. Så är det uppbyggt. Så nu har Jesus alltså gett ett preliminärt svar. Han säger vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Och då har han två stycken gammaltestamentliga ord som han hänvisar till. Det första är första Mosebok 1:27. Där det står, Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Och i kapitel 2, alltså första Mosebok 2:24. Där det står, en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Så de här två bibelställena citerar Jesus, fogar han samman och så ger han det som svar. Och logiken är alltså, vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Ja, då kom ju invändningen förstås. Och invändningen, den är alltså i vers 7. Då säger de till honom, ja men varför har då Moses befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev? Och där så ser jag att tiden är ute. Det var väl bra tajmat. Så då har ni lite grann att fundera på till nästa tisdag. Så jag räknar med att alla sitter här nästa tisdag.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Del 51 var det du lyssnade till. Det var Värnamo församlings närradio som du lyssnade till, programmet Bibeltimmen. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändning från Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst.